Liverpool.
Hej och hallå och välkommen ska jag säga. Du lyssnar på Total Liverpools podd och det här avsnittet kommer vara en aning skadeskjutet har jag en känsla av. Det har ju varit väldigt många skador, inte bara i övriga fotbollsvärlden, men framförallt tycker vi här då som håller på Liverpool att Liverpool har drabbats av en hel del skador. Men skadefria är i alla fall de ständiga panelmedlemmarna. Hej Thomas Nygren.
Hallå, hallå.
Skadefri hoppas jag.
Jag är skadefri till, jag ska säga, ja, till 100%.
Per, är du också skadefri?
Jo, men det är jag faktiskt. Man blir ju lite stel i axlar och rygg av att sitta stilla nästan hela dagarna. Men det har blivit bra ändå nu på slutet med övningar och sånt där. Så jag är skadefri.
Du behöver ingen varkoll på det?
Nej, jag tror Thomas skulle väl bli tokig om jag begärde det också. Så att, han är ju inte den största varälskaren, så vi får avstå det den här gången.
Ja, det har ju varit, sen vi hördes sist, ganska många kontroversiella varbeslut mot Liverpool. Jag tänker Everton-Liverpool-derbyt. Vi kommer till den senare. Det har också varit många skador som har präglat den här säsongen, inte bara för Liverpool utan även för de flesta topplagen. Vi kommer under det här avsnittet prata skador, prata var, vad är det som har hänt och var är han nu? Ska vi ha en profil och så har vi en skadeskjuten topplista och så blickar vi framåt fram ända till jul. Men jag tycker vi gör så här, vi sammanfattar läget. Liverpool har spelat nu 8 stycken matcher i ligan, ligger parkerad på en tredje plats med 17 inspelarpoäng. Tottenham som är på plats 2 också 17 poäng. Leicester City leder idag ligan med 18 poäng. Och så kan vi också säga inom parentes, Southampton ligger faktiskt 4. När vi träffades sist så pratade vi om Everton-matchen. Har det gått sen dess skulle ni säga?
Men det har ju, om det där resultatmässigt så har vi gjort väldigt bra, tycker jag, under den här perioden. Vi har ju spelat 2 riktigt svåra bortamatcher mot Everton och City, och på de 2 matcherna tog vi 1 poäng förra året. Och i år har vi 2. Skulle ju med, det skulle ha varit 4. Det kan man, det, inte en Everton-supporter kan ju säga att inte vi skulle vunnit den matchen, men det har vi nästan kommit över nu. Och sen 2 stycken ändå, kanske inte säkra men ändå relativt stabila hemmasegrar där mot Sheffield United och West Ham. Så poängmässigt tycker jag att vi har gjort jättebra i en svår situation. För vi kommer ju komma in på hur skadorna har duggat tätt. Och jag satt i den här podden och sa för någon månad sedan att om Van Dijk går sönder då kommer vi inte vinna ligan. Nu har vi spelat 4 matcher med Van Dijk, 2 vunna, 2 avgjorda. Jag har gått rent i Champions League, så truppen har ju bevisat att vi inte står och faller med en spelare. Men med 13-14 spelare som har varit borta hittills i säsongen, så är det klart att det är en trupp som nog är lite sliten.
Ja, om vi då pratar skador så har jag roat mig med att skriva ner på en lapp i alla fall på de skador som jag kommer att tänka på. Det är 6 stycken till antalet då, vad ska jag säga, riktiga skador. Det är ju Van Dijk. Joe Gomez fick vi höra vid inspelningstillfället här strax innan vi började spela in att han är skadad. Vi vet ännu inte hur länge. Det har spekulerats i att det kan vara hela säsongen eller ja, men vi ska inte spekulera. Thiago skadad, Trent Alexander-Arnold har ju också gått sönder. Fabinho är borta och Slade Chamberlain är borta han lika så. Och sen så har vi då Joel Matip som inte är skadad just nu, men
snart.
Snart förmodligen. Och även Keita är inte skadad nu, men snart. Kanske, om man ska vara lite elak. Per, hur många fler skador klarar Liverpool av?
Inte särskilt många på vissa positioner skulle jag tro. Det är ju främst mittbackspositionen som har blivit väldigt, väldigt känslig i och med att Van Dijk missar resten av säsongen. Han är ju världens bästa mittback, tycker nog alla som ser honom vecka in, vecka ut. Och han har ju hur många kvaliteter som helst. Och visst har vi andra mittbackar Men de är ju inte lika bra, och framförallt så är ju de också skadade, flera av dem som du är inne på. Och sen har vi ju dessutom Fabinho som vi kastar ner i backlinjen, som annars hade varit ett välbehövligt skydd åt de här mittbackarna som spelar i Van Dijks frånvaro. Och sen ska man väl säga det för att få lite perspektiv, att innan Van Dijk gick sönder så hade Matip och Joe Gomez aldrig bildat mittlås i Premier League. Van Dijk spelar ju i princip jämnt, och även om de har varit på planen tillsammans så har Joe Gomez spelat högerback då. Så de är ju på intet sätt samspelta där när Van Dijk är borta, och det är ju väldigt problematiskt. Det är ju omöjligt att säga något annat. Sen upp på det så har vi ju skador på andra positioner, som högerbackspositionen där vi inte har någon fantastisk backup direkt, även om Williams är en duktig ung spelare och även om Müller är en duktig gammal spelare. Så att det ser ju inte särskilt bra ut på den här fronten, och man befarar ju att det kommer att komma ännu fler skador, för exempelvis Matip har ju en tendens att gå sönder efter några veckor när han har gjort comeback.
Jag tänker också det blir som det blir en ond cirkel lite grann också där, för som man tittar nu i backlinjen, när vi var tvungna att spela jag och Gomez i mitten varje match, då var vi i stort sett också tvungna att spela Trent Alexander-Arnold till höger varje match, för det spontant känns ju Gomez som ändå den som är först att få alternera där. Och då går ju Trent sönder. Och eftersom Tsimikas har varit skadad, ja men då måste Robertson spela varje match till vänster. Och då riskerar han att bli skadad. Så för varje skada så blir ju truppen blir tunnare, då måste vi köra ännu hårdare på de spelarna vi har. Och som det är nu när man spelar, ja, vi har ju spelat match var tredje dag i en månad i stort sett. Det sliter ju enormt. Så när Trent ramlade ihop nu senast på Manchester City, jag tror inte att det var någon Liverpool-supporter som blev förvånad. Utan det är mer att man har ju försökt hålla tummarna för att han skulle klara sig fram till landslagsuppehållet. Sen ska han ju såklart få spela en massa jävla landskamper också. Men ja, det blir som sagt, det blir en ond cirkel. Ju fler skador blir det i en lagdel, desto större risk är att det kommer ännu fler.
Och nu är det då Nathaniel Phillips och Rhys Williams som är mittbackar att tävla om och spela bredvid Joel Matip. Vinner man ligan på det?
Nej, det är... Alltså, vi har ett jättebra lag, men om Williams och Phillips måste spela många matcher, då tror inte jag att vi kommer att hålla hela vägen. Sen så det här kommer ju bli en jättekonstig säsong. Det har ju redan visat sig med massvis mudda resultat och skador, och det är Varberg kanske inte gå in på, men coronasmittan, och det kommer bli en annorlunda säsong. Men jag har jättesvårt att se att vi ska klara oss med de mittbackarna. Fabinho kommer bli tvungen att spela mittback om Matip måste vara frisk i stort sett hela säsongen.
Är det ett alternativ att för Liverpool då, ska Liverpool ge sig ut på transfermarknaden i vinter och köpa sin mittback för att rädda den här säsongen? Per?
Ja, alltså det är ju svårt att se att man skulle ha något annat val, om jag ska vara ärlig. Det är ju en otacksam situation att värva i när alla vet att Liverpool behöver en mittback. Men samtidigt är det ju många klubbar som behöver få in pengar på grund av corona och inkomstbortfallet. Och det är ju också en jättechans för den spelaren som kommer till Liverpool. Man kommer ju aldrig ha så stora möjligheter att få spela som nu. Jag menar, normalt sett så är ju Van Dijk en av mitt backarna och de andra tre konkurrerar om den andra platsen, men nu är ju båda platserna inte tillgängliga, men båda är ju platser som man kan konkurrera på där. Så jag tror ju absolut att man kommer att köpa någon i januari. Sen i den kontexten ska man väl också säga det att just nu har Liverpool ett maximalt antal icke-brittiska spelare i truppen, så att man måste göra sig av med någon om man gör det. Och där tror väl jag att Divock Origi ligger väl ganska bra till att bli den som får lämna. Han har ju till slut, får man väl nästan säga, tappat sin plats i Belgiens trupp också. Och det är ju eventuellt ett EM-slutspel nästa sommar Så jag tror väl att det kommer att bli en sån rokad där att han lämnar antagligen på lån och sen tar man in någon mittback, kanske inte någon galet dyr mittback men ändå en kapabel spelare som är mer etablerad än till exempel Phillips och Reece Williams.
En Ragnar Klavan fast uppgraderad version.
Ja.
Ja, nej det, man trodde väl aldrig att så många Liverpool-supportrar skulle sitta och sakna Dejan Lovren som det är nu. Men tittar man på, skulle det visa, det ryktas ju om en svår knäskada för Joe Gomez. Skulle det vara så att han och Van Dijk är borta ja, nästan hela säsongen, ja, men då har vi bara Joel Matip egentligen som ordinarie mittback. Och han spelar ju inte tre matcher i rad. Det är som att bygga, det är som vi pratade om här för inspelningen. Det är lite grann som att ha ett anfallsspel som bara har Daniel Sturridge. Han är en fantastisk målskytt, men vi vet också att han spelar inte så många matcher. Och ska Matip spela, men när Champions League fortsätter, ska Matip spela sex matcher på tre veckor? Ja, men då kommer vi få lägga in honom på ett bårhus i stort sett. För han, ja, nej, jag tror nog att vi behöver göra någonting i januari om vi ska ha en chans att behålla titeln. Men till att börja med så kommer ju såklart Fabinho få spela jättemycket mittback när han väl är tillbaka.
Skadesituationen allvarlig i Liverpool är sammanfattningsvis, så vi kan väl för en gångs skull på sätt och vis säga att det var väl bra om ett landslagsuppehåll nu så vissa spelare i alla fall får återhämta sig, även om det har kommit till ett ganska tungt pris, för det var ju på ett landslagsuppehåll som Joe Gomez har blivit skadad. Ska vi gå igenom nästa kontroversiella punkt? Tre bokstäver som tillsammans bildar ett ord som man inte gillar just nu. Vad är det för tre bokstäver jag tänker på, Thomas?
Jag tror att vi är på väg att diskutera VAR lite grann nu.
Det var ju, ja, vi kan ju göra en övergång då, att ett kritiskt VAR-beslut, kritiserat VAR-beslut är ju till följd av en skada som också skedde på Van Dijk. Ett typexempel på det VAR har stått i centrum. Hur illa ställt är det med VAR skulle ni säga? Om vi jämför det senaste året, vad är det som har förändrats?
Jag kan ju börja lite grann. Jag är ju inte VARs största fan. Jag var inte helt negativ när det skulle införas, men för varje gång som jag ser det användas så blir jag nästan mer och mer negativ. Jag tycker ändå det är någon slags kärnan i problemet får man ju se i matchen mot Everton, där det är två stycken situationer som man använder VAR i. I en situation så är det en spelare som blir skadad för resten av säsongen. I den andra situationen är det en spelare som uppenbarligen har någon liten millimeter av tröjärmen på fel sida linjen som just den här VAR-domaren ritar upp när just han tror att passningen slås. Och det som man straffar är ju det avgörande målet, medan Pickford får spela vidare efter att ha gjort ett överfall på Van Dijk som hela fotbollsvärlden ser att det där är rött kort. Men VAR-domaren, enligt vad som sägs i alla fall, då visste inte om att han kunde dela ut ett rött kort ens. Och det är ju, alltså, jag trodde ju att VAR kanske främst skulle kunna fungera som skydda spelarna kanske. För att vi skulle inte se så mycket skador, inte så mycket filmningar. Man kanske skulle kunna vara hårdare mot fula tacklingar. Men det som man har använt VAR till i Premier League, det är att se offsider som knappt går att se. Och döma på precis varenda hands som finns. Sen är ju problemet i sig kanske är reglerna. Både offside-regeln och handsregeln, att det kanske är där problemet ligger. Och då blir det ännu mer skadligt med VAR, eftersom VAR ser ju allting.
VAR blott lägger de brister som finns.
Ja, ja, men det blir lite grann så. För det är samma sak, straffen som City får. Den kanske hade varit straff innan med de reglerna också. Men samtidigt, Joe Gomez springer framåt. Försöker dra undan armen. Bollen når inte fram till Sterling i offside. Straff. Matchen innan som var samma sak när det var Leicester Wolverhampton, en spelare som försöker komma undan. Jag menar, de kan inte springa runt med armarna på ryggen. Det kommer ju se ganska lustigt ut. Jag menar, hur håller man balansen? Det måste ju vara hopplöst att vara försvarare på det sättet. Samtidigt som det måste vara hopplöst att vara anfallare när Bamfords mål nästan som Leeds gjorde i helgen var ju ännu värre.
Han pekar med armen, här vill jag ha bollen.
Ja.
Han råkade göra lite för sent.
Och någonstans, det är ju inte, jag tycker inte att det är bra för fotbollen att vi hamnat här. Dels det som är på att inte det sköts rätt som i Van Dijk skada, men också det problemet med i samband med målen så vet man liksom inte, kommer det bli godkänt? Vågar man jubla nu? Det kan ju faktiskt hitta en offside i uppspelsfasen. När jag tittade på Liverpool Watford förra året, redde Liverpool med 1-0, gjorde 2-0, publiken jublade, man ställde upp sig vid avspark. Och sen tog det en jättelång tid. Och sen så dömde man bort målet, slog tillbaka bollen till målvakten och så stod det 1-0. Och då visade det sig sen att det var en sån här millimeter offside. Och som publik då, man har ingen aning om vad det är som pågår. Jag menar, ska man inte våga jubla förrän spelet är igång igen? Just de här spontana känslorna i samband med målen tycker jag det har dämpats lite grann. Och det är en...
Det är i kombination med att det saknas publik den här säsongen.
Ja, det är klart, det gör ju inte saken lättare. Men någonstans känns det som att man behöver gå tillbaka till ritbordet och fundera. Vi kommer ju inte bli av med VAR. Men vad ska vi ha det till? Man kanske behöver se över offside-regeln. Man kanske behöver se över handsregeln. Ska vi ha det så här? Att, jag menar... Jag vet inte, det är mer diskussioner kring domslut nu än vad det någonsin har varit. Det är inte så att man ibland diskuterar VAR, utan det är ju efter varje halvlek som de sitter i studion och ja, så hade vi ett VAR-beslut här som var lite... Ja, det känns tråkigt någonstans tycker jag, när det är mål som ser... Det ser ut som att spelarna är i linje. Ingen hade ju argumenterat mot att Bamfords mål hade godkänts. Ingen hade argumenterat mot att Hendersons avgörande mot Everton hade godkänts. Men när man ser det på en videorepris, då kanske det går urskilja en offside om man har möjlighet att zooma in extremt. Och det, det är offside enligt regelboken. Men ja, jag vet, jag tycker att det har slagit fel ut, för det har ju fortfarande inte gjort så att vi har fått... man är inte så slavisk på tröjdragningar i straffområdet eller... hålla i spelare på hörnor eller filmningar eller sådana saker. Det finns ju fortfarande exakt lika mycket. Så nej, jag tycker att vi kommer inte bli av med det. Man måste börja använda det annorlunda.
Per, har du något förslag på den här 7 miljoners frågan, om det ens är så lite pengar, på hur man skulle kunna få VAR då, som Thomas säger, är här för att stanna? Vad skulle kunna behövas för att det skulle fungera bättre?
Så nu är man ju extra bitter som Liverpool-supporter, för vi har ju fått så otroligt mycket mot oss i VAR, med VAR den här säsongen. Hittills i alla fall. Man brukar ju alltid säga att det jämnar ut sig i längden, men det vet jag fan om det kommer kunna göra den här säsongen. Men det är ju olika delar av det här. Om vi kollar på den här offside-regeln där VAR liksom ska bedöma varje tiondels millimeter, så det är ju ett FIFA-direktiv att om man har VAR så ska man använda det om det är, för att kolla om det är offside eller inte, och då är det ja eller nej. Så där extremt strikt. Och en intressant detalj där är ju att Premier League vill egentligen inte göra så, men FIFA har beordrat dem att fortsätta så. Och däremot så har den nederländska högsta ligan, de har ju, alla har ju fått samma direktiv naturligtvis, men de struntar i FIFA-direktiven. De har en felmarginal, så om det är en väldigt liten offside så får domaren på planen ta beslutet helt enkelt. Och man kallar liksom inte in VAR då på till exempel det här avgörande målet som Liverpool gjorde mot Everton. Och det verkar som att väldigt många inom Premier League är intresserade av att se om det får några konsekvenser av att strunta i vad FIFA och UEFA säger. För då skulle man ju inte behöva följa deras direktiv så slaviskt om det inte spelar någon roll, så att säga. Sen tycker väl jag rent allmänt att det som saknas i ganska många sporter är ju något slags common sense approach. Till exempel med Jordan Pickford, ja, vi förstår att VAR-domaren, men också domaren på planen, gör ju en enorm groda som inte visar ut Pickford. Det kan ju vem som helst se. Och då tycker jag att då måste han ju ändå bli avstängd i efterhand, för det är ju så galet då att det är någon formalitet som säger eftersom han inte såg det så får man minsann inte göra det. Jag tycker liksom ändå att common sense är ju ändå att Pickford ska bli avstängd för det han gjorde. Och jag tycker också att common sense är att inte blåsa straff när det är en sån här situation som med Joe Gomez till exempel, där ja, det kanske, om den passningen går fram till en helt fri Jesus som inte är offside eller någonting, då kanske man kan förstå, ja men då tar den på handen och då är det väl liksom rimligt att konsekvensen kanske blir straff. Men det är ju inte rimligt om det är en sån där hand, så om man inte hade liksom motat bollen, absolut ingenting hade ju hänt då. Det hade ju inte blivit mål, de hade förmodligen blåst offside, men eftersom man har gjort om den regeln så blåser man inte offside där, för han är ju inte delaktig i spelet, inte än i alla fall. Så jag efterlyser väl lite mer det här common sense. Men däremot så tycker väl jag att det känns som att det går lite snabbare nu med VAR-bedömningarna. Förra säsongen kändes det som att det tog fler minuter.
Kan vara en vanlig sak också.
Ja, så det är ju en förbättring i alla fall. Men det är ju en sak med VAR, och det är ju en annan sak som du sa med reglerna. Så att frågan är ju vilket av det som behöver förbättras egentligen.
Det låter på er båda som att det som saknas är lite som en känd bok heter, av Jane Austen, Förnuft och känsla. Lite mer av den varan kanske, för att få det här systemet att fungera som vi med största sannolikhet kommer att diskutera mer och får anledning att återkomma till.
Ja, men det är lite grann det som är det problemet. När man har en domare, då känns det ändå som att det är lite så här spelkänsla. Nej, men jag vaktar, eller nej, men det var inte så farligt, eller linjedomare, nej, men det var svårt att avgöra. Men den spelkänslan får man inte med en maskin.
Ska vi lämna VAR? Låter det som en bra idé?
Det tycker jag skulle vara en bra idé om alla gjorde.
Då gör vi så att vi lämnar VAR för den här gången. Vi kommer nog ha anledning att återkomma. Och så kan vi lämna lite av de här negativa sakerna. Vi har ju inte det. Liverpool som har spelat en hel del matcher. Man har spelat i ligan mot Everton 2-2. Ajax 1-0 vann man med där. Liverpool Sheffield United 2-1. Vinst. Det blev även en vinst mot Midtjylland i Champions League med 2-0. West Ham vann man med 2-1. Och Atalanta 5-0, klar vinst. Och 1-1 senast mot Manchester City. Under den här månaden som har varit, hur nöjda är ni med resultaten?
Väldigt nöjd med resultaten i ligan. Det har ju varit några väldigt svåra matcher. Och matchandet har ju blivit svårare av alla de här jäkla skadorna. Så att jag känner mig ändå nöjd. Vi har ju tagit våra programenliga segrar mot de lite sämre lagen som Sheffield och West Ham, medan vi har kryssat i två svåra bortamatcher mot Everton och Manchester City.
Har ni någon spelare? Jag tycker vi fortsätter på det här positiva inslaget. Det är ganska nöjda med resultaten. Någon spelare som ni tycker är väl värd att lyfta fram som har gjort det lite bättre än någon annan?
En uppenbar spelare att lyfta är väl ändå vårt nyförvärv Diogo Jota, som hade en period när han avgjorde 4 matcher i rad. Han har ju varit så pass bra så att det på allvar diskuteras om han kanske ska sprängas in i våran anfallstrio. Och det är ju inget dåligt betyg. Även om Firmino har varit i dålig form, så de tre har ju varit supergivna. Och nu pratas det om att Jota kanske ska in där. Klopp gjorde ju till och med så att han gjorde om uppställningen mot City, och det var ju säkerligen för att kunna få in så många formstarka spelare som möjligt, och då ska ju Jota starta. Så hans senaste veckor är jag jätteimponerad, och det syns ju han lyser av självförtroende. Avslutningarna mot Atalanta, speciellt första 1-0-målet när han liksom bara chippar den över målvakten, det är ett klassmål. Så kan han fortsätta så här och kanske bli ännu bättre, för han kom ju nyss. Då har vi en stor spelare på gång.
Ja, det är ju intressant med den här nya formationen som vi använder mot Manchester City. När man analyserar den så blir den nästan mer intressant, måste jag säga. För att det som hände var ju att vi hade 4 offensiva spelare väldigt högt. Men vi tryckte ner ytterbackarna Trent Alexander-Arnold och Robertson var inte lika offensiva som man brukar vara. Och det är ju ganska uppenbart att de inte kan vara lika offensiva när vi har en jätteoffensiv spelare till centralt. Så att det som hände egentligen var inte att laget anföll med fler spelare. Det var att man försvarade med en till spelare eftersom ytterbackarna var längre bak. Och i det sammanhanget ska man väl säga det om Trent att han är ju en spelare som har en sån jäkla fin högerfot så att han behöver egentligen inte vara jätte långt uppe i banan för att hitta de avgörande passningarna. Han kan stå på halva plan och slå en killer pass liksom till en djupledslöpande Jota till exempel. Och jag tror ju nu att när vi har fått skador på ytterbackarna så kommer man att använda den här formationen mer, för att utan Trent så har vi ju heller inte samma slagkraft att anfalla längs kanterna. Så då kan ju det här vara en metod att anfalla på istället. Och jag tror ju att den spelaren som går in på högerbacken därför kommer bli lite mer defensiv. Att Robertson, han får ta sig fram mer men ändå mer defensiv än i vanliga fall. Och så kommer vi anfalla med de här fyra och försöka fylla på från mittfältet, och samtidigt så får vi ju tillbaka Thiago som gör att man kan kontrollera possession på ett annat sätt och få ett jättebra passningsspel. Så det känns ju verkligen jättebra med Jota, för den här dimensionen i anfallsspelet är ju minst sagt välkommen nu.
Hur överraskad är du av Jotas framfart i Liverpool, att han har lyckats akklimatisera sig?
Ja, det är ju två delar av det här. Dels är det ju att han har lyckats akklimatisera sig jättesnabbt, och det är man väl lite överraskad över eftersom det brukar ta ganska lång tid. Vi har ju sett en spelare som Fabinho som tog lång tid på sig, men här har det ju gått jättesnabbt. Det andra är ju hur bra han faktiskt är. Jag hade ju inte trott att han skulle vara så här bra. Jag hade ju trott att han skulle vara bättre än Shaqiri, men absolut inte i närheten av Salah och Mané, men nu har han ju faktiskt varit i närheten av dem och kanske bättre i vissa matcher. Han har ju varit fenomenalt bra, så att det är ju verkligen en max supervärvning hittills.
Har du några fler spelare som ni tycker är väl värda att lyfta fram under den här senaste månaden som har gjort någonting positivt?
Ja, så lite kan man väl kanske lyfta Alissons intåg, precis som vi var inne på lite grann tidigare, just hur han har stabiliserat defensiven. Samtidigt så har vi kanske inte, det är inga supersvåra matcher han har spelat i, men det har ju bidragit till att det har blivit en annan trygghet där bak. Sen så tycker jag alltså att Joe Gomez har ju gjort det bra. Nu när Van Dijk har varit borta, visst han klantade sig lite grann där mot Sheffield United hemma vid första målet, men annars har han gått från klarhet till klarhet, för nu han har inte behövt styra backlinjen tidigare. Han har haft den ena orutinerade spelaren efter den andra bredvid sig, och ändå har vi sett hyfsat stabila ut defensivt. Så han är absolut en sån som man hade kunnat lyfta, tycker jag. Nu blev han istället skadad.
Det är väl inte första gången som det händer Joe Gomez att han åker på en långtidsskada efter att faktiskt ha börjat uppfylla den potentialen som man har. Och så blir det som det blir, att det blir, han blir borta ett halvår eller vad det nu kan bli.
Ja, jag tänker, överlag så just de här rutinerade Wijnaldum, Henderson, man förstår ju nu hur viktiga de är. För de har ju dragit ett ganska tungt lass under den här perioden, spelar mycket men också gjort det väldigt bra. Så de kan man väl också ge en liten stjärna i kanten, och i Wijnaldums fall kanske en signering på ett papper.
Får se hur det blir med den saken. Wijnaldum är ju också gammal med Liverpools mått mätt. Alltså man vill ju inte kontraktera spelare som har uppnått en viss ålder. Vi får se om han kommer att återkomma vid något annat tillfälle vid den tiden han har lämnat, och då att vi blickar tillbaka på Wijnaldums tid i en programpunkt som heter Var är jag nu? För jag tänkte att vi skulle kasta oss över till den, men jag kan väl garantera att det inte kommer vara Wijnaldum som vi kommer uppmärksamma nu.
Nej, vi tar inte Wijnaldum den här gången, för de flesta har ju, de flesta tänker jag ha koll på var han är. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på hur karriären har blivit för en norrman som befann sig i Liverpool förr i tiden. För det var ju under 90-talet en jäkla boom med norrmän i alla Premier League-klubbar. Vi hade Flonaldo i Chelsea och det var Ronnie Johnson i Manchester United och... Och Liverpool hade också sin beskärda del.
Vad var det med dessa normen?
Ja, vet inte om det var framgångarna. Nej, framgången, det måste bli gruppspel i VM 94, så det kanske inte var sån jäkla framgång. Men någonstans så fick engelska klubbarna för sig att Norge, där finns det spelare. Den här normannen kom ju faktiskt inte till Liverpool från norska ligan direkt, utan han kom till Liverpool från Wimbledon. 1900, inför säsongen 97-98. Och den karriären som vi ska titta lite grann på nu är ju Øyvind Leonardsen. En riktig vattenbärad fotbollsspelare.
Ja. Vad har hänt med honom?
Han kom som sagt till Liverpool i alla fall inför säsongen 97-98 från Wimbledon. Det som nu är MK Dons. Men på den här tiden var ju Crazy Gang. Hade väl kanske... Inte, det var inte så många av dem kvar, men de var fortfarande kända som sparka spring lag. Och därifrån plockade Liverpool in Øyvind Leonardsen. Han hade ingen superlång Liverpool-karriär egentligen, men han gjorde sin debut i alla fall när han hoppade in istället för Patrick Berger i en tidig ligamatch den här säsongen och bildade mittfält med Steve McManaman, Michael Thomas och Paul Ince framför en backlinje som bestod av Stig Inge Bjørneby, Björn Tore Kvarme, Neil Ruddock och Jason McAteer.
Hur många skulle ta plats i dagens Liverpool?
Ja, med tanke på att inte vi har några mittbackar så kanske Ruddock skulle gå in, men
ja, jag vet
i den här matchen gjorde han självmål i alla fall. Men även Leonardsen, det blev en ganska kort tid i Liverpool. Han gjorde 49 matcher, 7 mål, innan han flyttade vidare inför säsongen 99-2000 till Tottenham. Där han fortsatte sin karriär, inte så länge där heller, utan gick ganska snart till Aston Villa. När han lämnade Aston Villa 2003 så var det för att gå tillbaka till norska ligan. Då hamnade han i sin moderklubb FK Lyn, där han hängde några år, innan han fortsatte till Strömgodset.
Mm.
Strömsgodset, som jag minns att Liverpool en gång i tiden var den matchen de hade sin största seger mot. Jag vet inte om det är det fortfarande, men jag vet det. Jag har en gammal VHS-film från kanske 93 där de pratade om Liverpools största seger. Det var mot Strömsgodset. Men det var då. I alla fall, han gick från Strömsgodset, så slutade han sen inför säsongen 2007-2008. Och då blev han ungdomstränare i Lyn. Men han har ett nytt jobb numer. Från 2018 så har han blivit... assisterande tränare. Det är en klubb som heter Mjöndalen i norska ligan. Han är assisterande tränare för den här klubben och har varit de senaste 2 åren. Han assisterar Vegard Hansen som har varit huvudtränare i Mjöndalen sedan 2006.
Det är en ganska lång period för fotbollstränare idag.
Det är en lång period. Och där har han plockat in Øyvind Leonardsen som spelareutvecklare. Så han är med som assisterande tränare och har liksom ansvar för att utveckla toppspelarna. Och när man läser om det här så har man förstått att det är han som är bad cop. Att Vegard Hansen är good cop och Øyvind Leonardsen är bad cop. Att han är en sån som gärna går in och pekar med hela handen och domderar på träningarna och sådär. Och många av spelarna i Mjöndalen har lyft vilken enorm betydelse som Øyvind Leonardsen har haft för klubben. Och... det går inte så jäkla bra för Mjöndalen, tyvärr. De placerar sig näst sist i norska elitserien. De har bara Ålesund bakom sig. De behöver 2 poäng för att komma upp till start som ligger på kvalplats. Och norska ligan är ju intressant, för där har vi ett lag som har seglat iväg något enormt.
Är det Rosenborg?
Vi har Bodø Glimt som har 65 poäng och Molde på andra plats har 47. Och Bodø Glimt är ju, som jag har förstått, så ligger det ganska långt norrut i...
Tror inte du kommer så mycket mer norrut.
Och det här är ju ett lag som, för vad jag har förstått, det består mest av spelare från närområdet. som man gjorde det svårt för till och med i Milan i Europa League och gjorde att man fick en spelare såld ner till Serie A. Så Bodø Glimt är ju en riktig framgångssaga. Men tittar man på Mjöndalen då, där Øyvind Leonardsen befinner sig idag, så är väl kanske inte det någon större framgångssaga. Utan de behöver kanske rycka upp sig lite igen om det inte ska vara så att de ska åka ur norska elitserien. Men det här är ju, det är ju ingen stor klubb. Deras hemmaarena tar 4 500. Så det är ju såklart, de har varit lite jojo-lag. Jag vet att den är Vegard Hansen. Var ju med och tränade dem när de åkte ur, och därför bestämde han sig för att de skulle ta upp dem. Tog upp dem och så anställde man Leonardsen och hoppades på att det skulle bli bättring. Men risken är väl att Øyvind nästa år antingen får se sig om för ett nytt jobb eller befinna sig i den norska andra ligan.
Kan vara som så att han kanske blir plockad av en kille som vi följer. Hade väl inte varit helt otippat.
Han är, det är lite Bishkan över honom ändå som spelar typ. Kanske lite mer som energisk, löpstark.
Lite mer norsk.
Ja, men det var en konstig period med alla norrmän i Premier League. Det var inte en tid då Premier League var lika stark som idag. De fick ju kanske inte de bästa spelarna från alla länder dit. Men,
och Liverpool fick inte de bästa spelarna från Norge heller, ska jag väl sägas. Men Øyvind Leonardsen, som vi nu har haft koll på, är kvar i fotbollslivet i alla fall. Får se vad som händer.
Det är han. Han följer den här stigen som många gör, att man försöker sig på en tränarkarriär. Och nu är ju inte Leonardsen purung längre, så vi får väl se om det blir någon, om han kommer så högt upp på den här stegen. Men i alla fall assisterande i norska högsta ligan, så det får man väl ge ett skapligt betyg efter att bara egentligen ha hanterat ungdomslaget i Lyn.
Var skulle ni placera Øyvind Leonardsen på norskar i Liverpool? Skulle han hamna i övre skiktet eller i undre skiktet? Per, du har varit tyst länge nu.
Ja, jag skulle nog säga i mitten skiktet, utan att ha koll på alla norrbaggar i detalj.
Mm. Ja, jag skulle väl säga, vi har ju Riise, Björneby, känns ju spontant som starkare namn. Sen har vi
Heggem och Kvarme och Frode Kippe, och det finns en hel del. Ja. Det finns väl en målvakt där också, om han var dansk kanske.
Ja, Heggem och Kippe och Kvarme är väl, ja, men då är väl Leonardsen på övre halvan då.
Ja, i mitten eller i övre halvan. Ja. Kanske en framtida topplista, vad vet jag. Vi ska i alla fall till en topplista längre fram i programmet, men innan vi går lös på den topplistan, tänker jag, vi kan väl blicka framåt nu med
på fem bästa normen. Den jävla listan får vi göra själv.
Varför inte? Ja, det kanske kommer långt fram i tiden när det här samtalet har glömts bort. Liverpools fem bästa normen. Men man har mött ett danslag, kommer att möta ett danslag längre fram. Jag tycker vi ägnar oss nu åt vad som komma skall i för Liverpools väg. Och vi kan väl börja kommande matchen. Vi har precis spelat mot Manchester City, blev 1-1. Tilltänkt toppkandidat. Nästa match Liverpool spelar blir mot ligaledarna Leicester. Sen blir det Champions League mot Atalanta, följt av Brighton, Ajax, Wolverhampton. Sen åker man tillbaka till så blir det danskt motstånd igen, Midtjylland, Fulham, Tottenham och Crystal Palace, till Londonlag där på raken. Och då vi kommer fram till 19 december. Och då tänker jag att vi spelar in nästa avsnitt efter man har mött Crystal Palace. Men vi börjar från början. Man spelar nu mot Leicester, ligaledarna. Vad tror vi om den matchen?
Vad är det, Pelle?
Jag tror att det kommer gå bra om vi kan mönstra ett hyfsat lag. Det verkar ju som att Fabinho och Thiago är tillbaka lagom till den matchen. Och det vore ju utmärkt att göra comeback då, med tanke på, som du är inne på, Leicester leder serien. Leicester går bra. Brendan Rodgers är glad och är i form som vanligt. Och ja, jag tror att vi kommer att vinna med 3-1. Eller så.
3, så du kommer, så att det finns potential då att ta över liga ledartröjan, ska jag säga då, i den här årets Premier League säsong Per, eller så här Thomas, hur stora förväntningar har du på den här matchen?
Ja, men det blir en spännande omgång överlag, för det är väl då som Tottenham och City möts också. Så vi får väl en liten lägesrapport då på hur allvarligt vi ska ta Leicester och Tottenham. Det är såklart. Det beror ju lite igen på vilket lag vi kan mönstra. Backlinjen kommer ju att bli svag med Liverpool mått mätt i alla fall. Och det är ju ändå Jamie Vardy, det är Tielemans, det är Harvey Barnes och den här som vi ställs emot. Så det blir en tuff match. Samtidigt så vet vi att när Brendan Rodgers har gått bra ett tag, så det finns ju alltid en hybris som lurar bakom hörnet med honom. Och vi har ju, förra året när Leicester låg i toppen, så gjorde vi en riktig sån här håll käften match borta och visade att tro att ni kan vinna, men det kommer ni inte. Det vore skönt om vi skulle kunna göra något liknande. Om Thiago är frisk, Fabinho kan gå ner i backlinjen tillsammans med Matip, vi får spela Milner till höger, Robertson till vänster. Alltså vi ska slå Leicester, även om Jamie Vardy verkar bara bli bättre och bättre, så han skulle inte gå in i vårt lag ändå. Vi ska vinna den där matchen.
Ska vinna den, och sen så blir det i ligan i alla fall, ja, på pappret lättare motstånd när Liverpool då tar emot Brighton. Sen så spelar man mot Wolverhampton, Fulham, Tottenham och Crystal Palace. På pappret, spontant, känns inte som det svåraste spelprogram man har framför sig till jul. Hur många poäng skulle ni säga är rimligt att man tar på de här, vad blir det, 6 matcherna?
Jag tror att det hänger lite igen på, vi har en nyckelmatch ändå där hemma, matchen mot Atalanta i Champions League. Vinner vi den, då är vi väl klara gruppsegrar i stort sett, och då kan vi ju mönstra ett väldigt försvagat lag mot både Ajax och Midtjylland. Och då kan vi fokusera helt på ligamatcherna. Och gör vi det, då ska vi kunna ta de flesta av de här poängen. Även om såklart Wolverhampton är svåra, men samtidigt blir bättre. Tottenham går bra nu, men det är samma sak där. Vi ska slå Tottenham. Men där är det ju viktigt att vi har en välfungerande backlinje. För Harry Kane är ju också, vi pratar om att Jamie Vardy kanske är bättre än någonsin, Harry Kane är ju också en jättefin säsong. Så just i den matchen tror jag att det kommer vara ganska bra om vi spelar på det som Pelle var inne på, med lite lägre stående ytterbackar. För de har ju varit enorma i omställningarna. Så ja, vi får se. Men det är klart, vi ska kunna plocka mer parten av matcherna här.
Hur viktigt, Per, skulle du säga att det är att bli klar tidigt i Champions League? Att ta den där eftertraktade då tabell, grupp, seger, vinsten?
Jo, men det är ju viktigt. Jag tycker i och för sig inte det är jätteviktigt att just vinna gruppen. För min inställning är ju alltid att Liverpool går för att vinna hela turneringen. Och då spelar det ingen roll vilka man möter i utslagsmatcherna. Men att bli klar tidigt skulle ju vara väldigt skönt. Jag tänker till exempel på den här bortamatchen mot Midtjylland. Vi möter ju Wolverhampton och Fulham med en veckas intervall, och den ligger ju precis emellan där. Det skulle ju vara skönt att skicka dit ett B-lag, om man ska vara helt ärlig, liksom. Ja, låta halva laget stanna hemma på Kirkby här i nu för tiden. Så att det skulle ju vara väldigt bra, och jag tror att Klopp kommer att försöka gå all in mot Atalanta just för att göra det, även om den matchen också ligger lite taskigt i spelschemat.
Sen får man komma ihåg just den matchen mot Midtjylland. Vi får väl se om vi ens får skicka ett lag. För i landslagssamlingen nu så får ju inte de brittiska spelarna åka till Danmark. Så vi får väl se hur. Förhoppningsvis har vi kanske lättat lite grann då, men som det ser ut nu så är den matchen lite står och svajar.
Så vi skulle ha en massa med danskar och inte norrmän då, som vi har pratat om.
Får man lämna VO i Champions League?
Rimligtvis borde man få det. I Champions League så har du ju också, apropå när vi pratar skador, 5 stycken byten får man ju göra i Champions League, vilket Klopp har nyttjat till full. Och är det någonting som borde vara i Premier League också, med tanke på den skadosituation som har varit?
Jag tycker att det är givet att det borde vara 5 byten den här säsongen. Om man ser till hur mycket skador det är. Det är inte bara vi som får skador, utan man ser ju var och varannat lag som åker på skador. Det är klart att det var gynnsamt att kunna byta ut fler spelare. Jag vet att det pratas om att det bara storlagen som skulle ha fördelet av det här, men
Ja, vad jag förstått så var frågan ställd till samtliga lag i Premier League och det röstades ner just för att de mindre klubbarna tyckte att det här gynnar storlagen och har flera byten. I alla fall vad jag har läst. Men nu är det ju flera lag som man har 6 stycken matcher i ligan. Hur många poäng av, gud vad blir det? 6 gånger 3 var det 18. Hur många poäng av maximala 18 kommer vi att ha när det är julafton?
Då måste jag räkna. Vi kommer ju inte ha 18 poäng.
16 säger jag igår. All in, även om det känns jäkligt vågat nu med tanke på alla skadorna.
Tänker du ett kryss? Måste det bli, va?
Ja, vi kommer säkert kryssa i någon oväntad match. Mm. Det känns ju som att om det blir förlust så blir det mot något av de här mindre lagerna. Precis som mot Aston Villa där.
Crystal Palace känns ju som en given förlust i så fall.
Ja, men jag tror det är mer troligt att Liverpool förlorar den än mot Tottenham eller Leicester.
Ja, jag tycker Brighton känns lite obehaglig. De är ändå så här bra fotbollslag som har haft dålig utdelning. Om de får Aston Villa utdelningen kväll då kan den bli svår.
Men de får ju inte Aston Villa-utdelning. Brighton är ju det tydligaste stolpe utlaget i Premier League.
Ja, men är det någon gång det ska vända så?
Fast det är ett tacksamt lag att pressa på också.
Ja.
Pressspelet.
Ja, de försöker ju spela sig igenom hela tiden. Så klart att det... Ja, men 4 vinster och 2 kryss och blir där 14.
14 poäng och 16 poäng. Det låter väl som en schysst utdelning. Toppar Liverpool ligan då?
Men den utdelningen så toppar vi ligan.
Yes.
Till och med Thomas tror att det är tillräckligt med utdelning. Thomas som annars brukar vara lätt skeptisk. Glaset är inte halvfullt. Det är halvtomt ibland. Med det sagt så har vi då spått framtiden. Och vi har en topplista. Mm. Har vi. Den har ju varit, skador har ju varit lite av det genomgående temat i det här avsnittet. Och vad jag förstår så topplistan skjuter in sig på ungefär samma område.
Ja, vi valde att titta lite grann på skadorna under 2000-talet och så ska vi försöka ranka de 5 spelare som har frustrerat oss mest med sina skador under 2000-talet.
Så man behöver inte ha varit skadad hela tiden utan...
Nej, men det är ingen blir frustrerad över att Filip Degen var borta ett år, till exempel. Utom hand då såklart. Men det var ju inte så att man kände, fan, är Degen borta?
Nej, det är sant.
Ja. Och det här var ju en lista där det fanns ganska många att välja på, får man säga. För vi har haft en del skadebenägna spelare. På 5:e plats i alla fall så har vi satt en australiensare. Som åtminstone jag såg väldigt mycket fram emot att se i Liverpool. Och det är ju såklart Harry Kewell. Det här var ju en stor värvning när han kom till oss från Leeds. Men det slog ju inte speciellt väl ut. Utan han var skadad titt som tätt och kunde också kunna komma tillbaka lite otränad. Jag vet att när jag var på en sån här rundvandring på Anfield så hade vi Phil Thompson som guide. Och då när vi stod nere vid gräsmattan så där, då pekade han upp mot delen av läktaren där de skadade spelarna satt på matcherna. Sa han. Och där brukade Harry Kewell sitta. Han antydde väl kanske att Harry Kewell kände efter lite mycket. Men skadad ofta var han i alla fall.
Det var plats nummer 5, australiensiska Harry Kewell, på plats nummer 4.
Där har vi ju en spelare som hade kunnat vara en superspelare, men som också var skadad väldigt, väldigt mycket. En vänsterback från Brasilien som har figurerat på flera listor tidigare. Och det här är ju Fabio Aurelio. Han hade ju kunnat vara precis hur bra som helst om han bara hade fått vara frisk ibland. Men det var ju... Han hade ju det här syndromet som vi kan se på sådana som Keita och Matip och sådär. Att de från ingenstans är skadad borta flera månader. Och det var tråkigt för när man väl såg honom spela så var han jättebra.
Ganska starkt också att kunna vara så bra efter så lång skadefrånvaro. Att kunna komma tillbaka ganska snabbt och ändå leverera.
Ja, han var ju inte en sån som kändes otränad när han kom tillbaka. Utan han var ju alltid bra.
Och skadad. Mm. På plats nummer 3, hur toppar man Aurelio?
Det gör man med en dansk mittback. Och det här är en som jag tror att Pelle håller ganska högt. Vill jag minnas från diskussioner förr i tiden i alla fall. Nämligen Daniel Agger. Och det är ju en spelare som hade kunnat vara precis hur bra som helst om man hade fått vara frisk. För han var ju nästan en så här modern mittback som var duktig med bollen och spelskicklig, smart. Men alla skador gjorde ju att hans utveckling stannade upp. Helt enkelt att han aldrig blev den här mittbacken som man trodde att han skulle bli när vi värvade honom.
Han blev en bra mittback, men inte Van Dijk mittback. Sen då, på plats nummer
2. Där har vi en spelare som... det är ju kanske den bästa avslutaren som vi någonsin haft i Liverpool, åtminstone under 2000-talet. En spelare som säkerligen hade kunnat vara på Harry Kane-nivå om det inte hade varit för alla skador. Nämligen Daniel Sturridge. Vi minns ju alla hur bra han var det året som Liverpool höll på att vinna ligan. Men sen kom skadorna. Och så här i efterhand känns det nästan komiskt när man pratar om... Jag vet att jag satt och diskuterade det med en bekant när vi sålde Suarez. Och så satt man och sa, ja, men om vi bara får en säsong skadefri med Sturridge.
Yeah, ja, right.
Den säsongen finns ju inte. Han var ju jättebra. Men han gick så inte för ofta helt enkelt. Och det var en sjukt frustrerande spelare.
Men hur kan man toppa det då? Han är ju bara på plats nummer 2. Det innebär att det finns någon som har varit frustrerad ännu mer frustrerande.
Ja, första plats så har vi satt en av de absolut bästa anfallarna som vi har sett i Liverpool under 2000-talet. Men som också hade en tendens att gå sönder stup i ett. Så man visste liksom aldrig riktigt om han skulle vara med eller inte. Nämligen Fernando Torres. Och en sak som jag tyckte lyfte igenom honom också, det var att han blev lite sämre hela tiden. Som att han tappade lite grann klippet, han tappade lite grann det här modet i straffområdet. Och för varje skada så blev han lite sämre. Och när han kom till Chelsea, då var ju han var inte slut som spelare, men sett till sin ålder så var han ju slut som spelare. Lite grann som man pratade om Michael Owen också, som hade kunnat vara med på den här listan egentligen, som hade en kropp som var 40 när han var 28. Och Torres var ju, han var ju en fantastisk fotbollsspelare när han kom till Liverpool, fortsatte att vara det länge, men för varje skada så sjönk han lite längre ner i form helt enkelt.
Ja, Liverpool har ju haft en hel del skadebenägna spelare genom åren, och vi har ju fått kommentarer på den här listan också.
Absolut, det här var någonting som många namn ändå som dök upp. Jonte Granlund på Twitter, han tog upp Agger, Sturridge, precis som vi har nämnt, Aurelio. Han nämnde också Matip, och Matip hade ju varit absolut aktuell. Nu valde vi inte att ta med spelare från dagens trupp, för vi hade ju fått göra en jättelång lista. Han nämner också Aquilani, och det är också en spelare som väldigt ofta var skadad. Torbe Eliasson, Lazar Markovic, också en spelare som var skadad väldigt ofta. Joakim Sten skriver Aurelio givetvis, och det är ju såklart ett namn som ofta dyker upp. Matte Backlund nämner Danny Ing, så det tyckte jag var bra. Bra shout.
Ja, för det som är frustrerande med några av de här skadorna, jag skulle säga Aquilani också passar in där, att de skadade så ofta och länge att man vet inte riktigt vad det egentligen var för spelare som kom till klubben. Filip Degen skulle kunna vara en sån också, alltså, som kom in 10 minuter, utvisad, skadad igen.
Ja, och Danny Ings ser vi ju blomstrar nu i Southampton. Det är inte säkert att han hade gjort det under Klopp, men...
Det känns som att han hade det, för han har ju de kvaliteterna.
Det finns en väldigt fin spelare i honom, det är inget snack om. Torbe Eliasson slänger också in Klein. Också en sån spelare som var inne på lite grann tidigare. Han var också skadad och borta ett år. Och sen ute i kylan...
Starkt att komma tillbaka och kunna spela Premier League-fotboll.
Ja, kul att se honom i Crystal Palace nu. Johan Nilsson nämner QL, men han tycker också att Gerard är värd att nämna här, och det är också en viktig poäng, för han var också en spelare som hade en tendens att gå sönder lite då och då. Och det är just de här, det svider ju mer när de bärande spelarna blir skadad. Andreas Olsson nämner QL, Aurelio, tar också upp CC här, det är också ett bra namn, med två benbrott. Hans Liverpool-karriär fick vi bara se en bråkdel av vad den borde ha blivit. Skärtel nämner han också, och Agger. Björn Grafström är ju inne på Torres. Han säger också att det är tydligt att skadorna gjorde honom till en sämre spelare. Och så var det ju tyvärr ändå. Så här i efterhand så var det ju bra att vi fick honom såld till till Chelsea. Men hade han varit på den nivån som han var när han var som bäst, då hade man ju varit än mer deprimerad den där dagen.
Skador sätter ju, det är ju inte bara Torres som blir allt sämre, och vissa skador förändrar ju spelare. Jag kommer ju Lucas Leiva var ju också en annan spelare efter en av de långtidsskadade. Vi får hoppas att det på de spelare som är skadade nu inte får de konsekvenserna. Jag tänker Van Dijk som långtidsskadad. Kompani hade ju också en sån här långtidsskada som blev sämre, och Gomes har ju också långtidsskada. Så vi får hoppas att de kommer tillbaka starkare än någonsin.
Mm. Ja, ett intressant namn som inte vi nämnde var ju Sissoko, som var en fantastisk mittfältare fram tills han fick den här
ögonskadan.
Och sen var han bara en skugga av sitt forna jag också. Det var ju också en skada som verkligen förändrade hans karriär. Han var ju en del av världens bästa mittfält, och sen så blev han en parodi av sig själv nästan. Så.
När det gäller skador vill jag också då lyfta, vad ska man säga, gammel Ronaldo, som inte har någon Liverpool-koppling överhuvudtaget, som var världens bästa anfallare innan han skadade knän i Inter, men kom ändå tillbaka och var fortfarande världens bästa anfallare, trots lite mer rondör får man säga, men blev en totalt förändrad spelare. Så det behöver inte alltid bli till det sämre, utan ibland också till något annorlunda. Och med det så börjar väl på bli dags att runda av det här programmet, det skadeskjutna avsnittet helt enkelt. Och så hoppas jag att vi slipper prata skador mer. Eller vad säger ni?
Ja, det vore skönt.
Men med det så rundar vi av, och så hörs vi lagom till jul. Och förhoppningsvis så blir det en toppplacering i ligan. Inga fler skador, inga mer kontroversiella VAR-beslut. Fram tills dess, Per Kvist och Thomas Nygren, tack så mycket. Och du som lyssnar, tack så mycket för att du laddade ner det här avsnittet. Och vi hörs igen lagom till jul. Tills dess, ha det så bra. Hej då! Liverpool, Liverpool.